Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Ola Elnestam och jag sitter här med min kära vän och kollega Tobias. Hej Tobbe.
Hej Ola.
Hallöjsen.
Och hej lyssnarna.
Hej lyssnarna.
Det känns som det var länge sedan vi spelade in nu.
Ja, det kanske, men det var inte det.
Jo, var det inte det?
Ja, kanske. Det känns som så i alla fall.
Ja.
Men jag tänkte att vi skulle göra en liten ovanlig grej här. Vi skulle faktiskt ta och säga hur folk kommer i kontakt med oss det första vi gör.
Oj!
Ja.
Vad och konstigt det blir då.
Vad sa du?
Vad konstigt det blir då.
Ja, sen kan vi upprepa oss sen på slutet.
Fördelen med det är ju att då kan vi liksom avsluta med som så här gamla filmer med bara the end.
Nej.
Om man tar för sluttexterna i början. Liksom.
Det kan vi inte göra. Det känns jättekonstigt. Ja. Men vill folk komma i kontakt med oss, då går det att tweeta.
Yeah.
Och då tweetar vi, då föredrar vi om folk tweetar med hashtaggen VAG74.
Jajamän.
Och så kan man ju tweeta till podcastens VAG_74.
Ja.
Apropå det så skulle jag ju anmäla vår kära podcast till ett sånt där litet register av podcast.
En katalog.
En katalog, ja.
Uh-huh.
Så heter det. Det fick jag inte göra.
Nej.
Och
för att?
Jag tror att det har att göra med namnet. För att det här var en engelsk sajt.
Väg 74.
Ja. Alltså VAG, de tror att det är... Det är slang.
Tror att det kan vara så?
Jag tror
det. Kanske.
Ja, det var stötande. Jag fick ingen anledning i alla fall. Ja. Ja, ja. Men från det ena till det andra.
Mm.
Ska vi ta en liten later på det eftersom vi inte har fått några skäggen mot väggen?
Mm.
Ja.
Det tycker jag.
Jag tänkte jag börja för min är så himla banal.
Mm.
Jag är ju vänsterhänt då.
Freak!
Verkligen. Det är en så här chockerande grej. Ibland, men det är lite folk som så här, när jag sitter och när jag tar fram en penna och skriver någonting eller kladdar på ett papper, då brukar folk säga, va, är du vänsterhänt?
Mm.
Och jag brukar, ja. Men jag kommer ihåg när jag på gymnasiet, när vi började, då fick vi tillgång till så här datorsalar.
Mm.
Och då låg alltid muspekaren på höger sida.
Mm.
Och då tänkte jag, det tyckte jag kändes jättekonstigt. Men sen så kände jag att fasken, jag kan inte hålla på att flytta muspekaren varje gång. Jag är alldeles för bekväm för det.
Mm.
Så då lärde jag mig, det tog väl 2 gånger, men sen så lärde jag mig att använda den med högerhanden istället. Så att det är färre
så ambidextriös med musen alltså?
Verkligen. Det känns faktiskt konstigt att ha musen på höger, vänster sida nu.
Mm.
Ja. Men skriva det gör jag med vänsterhand i alla fall.
Mm. Nu bara för du sa sådär så kom jag på en helt annan later som jag ska ta istället för den jag hade tänkt ta.
Det är så galen.
Som är på samma tema, för jag är ju högerhänt.
Ja.
Men jag äter med besticken i fel hand.
Det är konstigt. Vad gör du då? Så här, när du sitter på en fin middag så bara säger du så här, åh kolla kungen, så liksom pekar du. Sen så bara byter du under bordet så här, kniven och gaffeln och så fortsätter du käka.
Men det är ganska kul för att det där brukar bli en sån här bonding-grej, för att vi är några stycken har jag märkt.
Ja.
Att det händer då, inte speciellt ofta, men det händer då och då att man så här stöter på någon att just det, du är som jag, du äter med liksom...
Du har gaffeln i höger hand.
Ja, precis.
Det är inte okej faktiskt. Nej, faktum är att Alexander, vår äldsta son, han äter också med gaffeln i höger hand.
Ja.
Och jag tänkte så här, jag hade aldrig sett det förut.
Nej. Men vi är de utvalda.
Ja. Är det så? Tillhör ni något så här speciellt?
Ja, det är ett speciellt brödraskap. Vi har en speciell hälsning också.
Ja. Du kör gaffeln i handen på varandra.
Aj!
Aj, oj, nej. Vad knasigt. Ja. Ska vi... kasta oss över... Nej, just det, vi ska ha en inzoomning.
Vi kanske ska säga vad vi ska prata om.
Gör det.
Så här förväg lite.
Ja,
så att folk hinner förbereda sig medan vi zoomar in sen.
Ja, för det här är helt out there.
Mm. Vi ska prata om DDD och specifikt om bounded context.
Ja.
Som du skulle vilja kalla på svenska?
Begränsat kontext.
Ja, det var inte så konstigt faktiskt.
Nej, men jag tänkte så här, ska man kalla det för sammanhang? Men nej, det får inte rätt klang, så kontext tycker jag är bra.
Finns det på svenska? Finns det i kontext?
Kontext, ja. Kontext, ja. Visst, det gör det. Okay. Det är bara en bokstavsskillnad då. Begränsat kontext. Ja. Jo, det ska vi göra.
Men innan det så ska vi zooma in.
Ja.
Och du ville zooma in på Stupid Free Zone.
Mm. Det är någonting... Jag tänker inte dra någon översättning. Men
det måste vi väl göra.
Okej. Okay. Vad ska vi säga då? Idiotfri zon.
Ja. Titta, bara en sån. Mm.
Och det har ju ingenting att, det har att göra med programmeringskod då specifikt.
Mm.
Inte att vi inte vill ha några puckon på arbetsplatsen. Utan det handlar om att någonstans i koden så vill vi sluta programmera sådär jättedefensivt. Jag vet inte om du har sett kod där du är tvungen att hela tiden tänka på, kan det här värdet vara null?
Ja, precis.
Och så har du nullcheckar överallt.
Ja.
Och det kallar jag för, det är en väldigt defensiv typ av programmering.
Mm.
Där du är tvungen att kontrollera om saker är null, är den här listan null, etc. Är det här värdet null?
Ja. Det verkar vara många som gillar att programmera så.
Ja.
Det kanske är vanligare bland typ arkitekter. Inom situationstecken.
Nu gör Tobbe luftsituationstecken. Eller så är det luft-XML-hakar. Eller vad är det du gör? Det är så här krokodilmunnar.
Ja.
Ja. Nej, det kanske det är. Jag i alla fall också tröttnat på det fullständigt. Och jag kommer ihåg i något projekt när jag satt och jobbade när jag tänkte så här, men det här... Och så satt vi och parprogrammerade någonting. Så, men du måste ju kolla om det där är null.
Mm.
Och då tänkte jag så här, nej, jag har ingen lust att kolla om det här är null överallt. Det kan ju inte vara... Det är inte null här, det är inte null här. Och sen så och då blev det ju aktuellt då att deklarera den här delen av koden som en så här, det här är idiotsäker... inte idiotsäker, idiotfri jag ska kalla det. Idiot, stupid free zone.
Hur gör du det då?
Det är väl ett socialt kontrakt så att säga. Det bestämmer vi så här. Men
du gör inte en liten typ så här kommentar där du skriver this is a stupid free zone?
Nej, det gör jag inte. Utan,
I'm with stupid. Och pekar på din parprogrammeringspartner.
Ja. Nej, men jag tänker med att vi vill ha en så stor stupid free zone som möjligt.
Mm.
Så vi bestämmer oss för att okej, ovanför den här nivån, om man nu har en lagrad arkitektur eller i den här modulen, här är det aldrig null.
Mm.
Och istället för null då skickar vi in tomma listor eller använder oss av optionals eller några sådana saker.
Mm.
Så att du alltid har någonting, ett värde att jobba på. Och har man inte optionals så kan man också använda nullobjekt.
Just det.
Men en tom lista är ju också väldigt effektivt. Då kan du ju bara iterera över den eller liksom loopa över den på något sätt. Och är den tom så är den tom.
Det där kommer jag ihåg från när man började lära sig TDD.
Mm.
Då var det rätt mycket sådär. Att så här, ja, men vi måste ju ha en check här. Då skriver vi ett test för den checken.
Ja. Nej.
Och sådär. Nej, men det här är ju bara onödigt. Det här, för har du det här testet så visar du att då är det okej att skicka in bajs här. Och så vidare.
Ja. Nej, men det,
men, som sagt. Men någonstans måste du ju ha de där kollarna och de vill du väl ha så nära användaren som möjligt, antar jag.
Ja. Om man är på, precis som man är.
Det optimala hade ju varit att man inte har några dumma användare, så har man en stupid free zone i hela. Så att användarna kan inte skicka in felaktig data liksom.
Nej, det där var ett sån här ganska så, vad ska man kalla det, lite halv pubertal grej som jag och min kära kollega ägnade oss åt när jag var väldigt ny i branschen. När jag var i helpdesk så brukar vi skriva fel 90 i liksom, om det var något sånt här case, supportärende som hade kommit in, så skrev vi fel 90. Och det betyder kort och gott att felet satt 90 centimeter från skärmen. tyckte vi var roligt. Och det var jätteroligt ända tills vår chef tog ut en sammanställning av alla så här felärenden och presenterade det för sin chef.
Och 90% av felen var fel 90.
Ja, typ. Och då skulle de precis liksom knalla iväg med den här rapporten till någon ytterligare högre chef. Ja. Och då kom min chef och frågade mig så här: Ola, det här fel 90 som förekommer ganska ofta, vad är det? Och då tittade jag på skorna typ. Och mumlade någonting.
Ja, jag vet inte.
Det är jättekonstigt.
404 ska det nog vara.
Ja, i alla fall. Helt stupid free kanske inte kan bli.
Nej, men så stor som möjligt.
Ja, så är det. Det vill vi ha. Nej, men jag känner mig nöjd med den inzoomningen. Mm.
Ska vi gå på huvudämnet?
Det tycker jag. Så då tänkte jag att vi kanske ska förklara eller liksom rama in det här avsnittet lite grann med hjälp av en förklaring.
Mm.
Och DDD, vad är DDD?
Mm. Domändriven design.
Ja.
Jättebra med en term som går att översätta till svenska på ett enkelt sätt.
Ja, helt
och det
klart.
Blir samma siffror höll på sig.
Ja, stora D. Siffran stora D.
Det finns en vansinnigt ful bok inom det här ämnet.
Jajamän.
Omslaget är rätt gräsligt, eller hur?
Jag tror faktiskt att det är Eric Evans son som har gjort det. Nej, det tror jag inte. Det är något så abstrakt kubistisk konst, eller vad är det för någonting?
Fast det är lite, så, det är lite art deco det där. Det gillar jag.
Skulle du våga sätta upp den hemma?
Nej. Ola höll upp och visade omslaget för mig nu för övrigt. Det ser inte
Det syntes inte så bra i radio.
Nej, men vad är DDD då?
Ja, vad är det? Jag skulle säga att det är ett förhållningssätt till utveckling.
Mm.
Och det är en samling, vad ska vi kalla det, praxis och ja, det är väl en samling praxis och...
Ja, det är ganska mycket så här termer, eller hur? En viss terminologi, hur man ska döpa klasser och sådär.
Ja.
För att på något vis kommunicera vad de gör.
Ja.
På ett entydigt sätt.
Precis. Men vi ska ju bara prata om några saker idag. Vi ska prata om...
Ja, för det är ett jättestort ämne, så att det är ju inte... Det går inte ens i närheten av att... Det går bara att snudda vid ytan. Under ett avsnitt. Om vi inte ska göra ett 5 timmars maratonavsnitt. Men det tror jag inte lyssnarna är så sugna på.
Det kanske finns någon som är det.
Ja. I så fall kan de väl tweeta till oss och säga: jag önskar maratonavsnitt.
Ja. Hashtag 15 timmar.
Efter 5 timmar kanske till och med Ola börjar skorra lite på sin sammetsröst.
Jag tror det. Vi kanske får spela in den i flera omgångar.
Det är ju fusk.
Ja. Nej, men just idag så tänkte vi zooma in på 3 saker, va? Någonting som alltid kommer upp. Men som vi sa tidigare så tänkte vi ta begränsad kontext.
Ja.
Eller bounded kontext då. Mm. Och om vi ska prata om det, då kommer vi inte komma undan. Vi måste prata om ett anti-corruption layer också.
Mm.
Eller antikorruptionslager då. Eller AKL. Det är väldigt populärt att säga ACL på engelska för övrigt när man pratar.
Antikorruptionslager, det låter som någon myndighet.
Ja. Det gör det faktiskt. Ja, hejsan. Du har ringt Ola på AKL.
Vem är GD för AKL?
Det är jag.
Okej.
Okay. Jag är GD. Och sen så kommer vi också prata om det här, nu håller du i det, Tobbe, ubiquitous language.
Mm.
Eller
hur tänker du översätta det?
Allestädes närvarande språk. Vad trodde du? Jag har hört folk som säger ubekvös. Men det låter som någonting som man lägger för tillfälle barn i. Nej, så att allestädes närvarande språk. Jag tror inte att du kan droppa det på IKEA utan att le. Jag sätter en valfri dricka som man kan köpa någonstans. På att du inte kan dra
den. Ja, utan. Enligt vårat allestädes närvarande språk så betyder det här.
Precis. Du tänker konto. Ja, hur passar det in? Nej, men det är lite det här vi liksom tampas med på jobbet. Om jag säger konto till dig på ett möte. Mm. Och så sitter vi och pratar, och speciellt jag då som jobbar i ett ekonomiskt kontext.
Ja.
Så säger jag så här, ja, nej, men det här kontot, eller det här är en samling konton som listas, sen ska vi ju visa det här på en sida som ska listas och sorteras, och sen tänker du, ja, okej, det är de här kontorna, och så tänker du på användarkonton.
Ja, just det.
Men det är inte alls det jag menar, utan jag menar ett transaktionskonto så vi kan ha ekonomiska transaktioner på. Och om inte vi reder ut de där begreppen, då kommer det bli en jäkla massa förvirring.
Japp. Yep.
Och vi pratade lite grann innan här om hur, när ska vi använda oss av DDD och när ska vi använda oss av de här begränsade kontexten och allestädes närvarande språket. Är det bara när vi kör i en stor grupp? Och jag hävdade ju att det där, det skiner ju mer så att säga, DDD blir ju bättre.
Mm. Och jag sa att det är värdefullt även om man sitter själv till exempel.
Mm.
Av den anledningen att eller av flera anledningar, men till exempel så kommer det vara lite lättare att hitta i koden.
Mm.
Om du behöver hitta någonting specifikt, om du då har ett entydigt språk så vet du lättare vart du ska leta någonstans. Och även när du ska skapa nya funktioner och sånt där, så vet vi ju det där, hur svårt det är med att namnge saker.
Ja, visst.
Och få det att hamna rätt. Och man kommer nog gissa bättre om domänen är tydlig i mjukvaran. Liksom.
Ja, och där har vi ju, som jag sa, ett konto. Då. Det kan ju vara ett inloggningskonto eller ett klientmedelskonto. Och vi vill inte mixa de här två olika vokabulären.
Nej.
Och det är därför vi använder ett begränsat sammanhang.
Just det.
Och antikorruptionslager då, den här fina myndigheten.
Mm.
Det låter ju väldigt fancy. Mm. Men i själva verket så är det inte någonting mer än en samling fasader och adapterar.
Just det.
Och då när jag säger fasader och adapter, då menar jag, då pratar jag om den här terminologin som Erik Gamma och company introducerade för oss, till oss.
Ja, just det. Det är ett mönster, fasad.
Ja, precis.
I adapter också, det är också en.
Det är också ett mönster i den här klassiska GOF, Gang of Four-boken som den kallas.
Just det.
Design Patterns-boken från, jag tror det är 95 eller sånt där.
Ja, den ser också helt uråldrig ut när man hittar ett sånt exemplar någonstans.
Ja, nu kommer inte jag ihåg hur den ser ut, men det är kanske inte jätterelevant
för oss. Den var blåvit och
just det.
Väldigt enkel.
Ja. Jag kommer ihåg när jag läste den första gången. Det var verkligen så att det bara flög över huvudet vissa saker där.
Du bara, oh, singleton pattern. Det ska jag använda mycket.
Japp, men det är helt, apropå det är helt ur projektet där vi satt. Vi skulle ha, kom ihåg att det var någon som föreslog att vi skulle ha så här, för att vi skulle uppmuntra god design, så skulle vi ha en pattern-tävling.
Det där kommer inte jag ihåg.
Kommer du inte här? Det
här? Eller jag kommer vagt ihåg någonting.
Vi skulle liksom säga, nej, men vi skulle uppmuntra god design, och därför är det bra om vi använder patterns.
Mm.
Så långt, ganska bra.
Mm.
Men om vi ska ha en pattern-tävling, det är ju helt bizarrt.
Vad gick det ut på? Man skulle skriva så många patterns som möjligt? Eller?
Jag skulle knöka in så mycket patterns det bara gick igen och samma story. Det var helt stört.
Det låter skitbra.
Och den här
vann jag?
Den här personen, när han sa det till mig, jag trodde jag höll på att ramla baklänges. Det var så himla konstigt. Nej, men jag har ju fått in, kolla noga här nu, det är 13 stycken singletons i en och samma klass. Kommer du inte ihåg den där bryggan, den där bridge? Nej, fy fan. Det här, det är så, åh, det är så roligt. Så att... Okej.
Okay. Ja, nu hamnade vi lite från ämnet, men...
Ja, vi var på...
Fasader och adaptorer.
Ja, adaptorer, eller fast adaptorer.
Kan du förklara vad en fasad och vad en adaptor... Adaptor...
En fasad... Adapter. Mitt favoritexempel på en fasad är... Låt oss säga att du har en klass som heter hembio.
Mm.
Och på hembio finns det en metod som heter filmtime.
Mm.
Och den här filmtime-metoden, när du kallar på den, då drar den igång popcornmaskinen, drar på DVD:n, dimmar ner ljuset, drar upp ridån och sen så kommer liksom musiken på...
Just det.
Och då vet du liksom att det här är ett väldigt enkelt sätt. Du trycker bara på den knappen och den gör allting åt dig, istället för att du ska gå in på DVD-spelarobjektet, köra eject, lägga ner en skiva, trycka liksom på play etc. Så att det är en förenkling för dig som programmerare. Att du vet bara var du ska vända dig.
Mm.
Och en adapter, det är egentligen... Då kan du ha två stycken olika... objekt, så att säga, men du rappar dem igen så att de får samma utseende, så du kan använda dem på samma sätt.
Just det.
Jag vet inte, jag har inget... Jag har
en
inte
datamojare på något vis.
Ja, så du till exempel har ett... Du har en bil och du vill starta din bil och du stoppar in nyckeln och sen startar du den. Och sen så, med en båt, en aktersnurra, så liksom du drar igång aktersnurran.
Mm.
Men så rappar du båda de här i någonting som typ ett fordon objekt interface med en startmetod på.
Mm.
Så då kan du hantera alla fordon genom att starta dem bara med start.
Just det.
Ungefär så. Nu är det inte väldigt många som har just den här terminologin i sitt dagliga arbete, men ungefär så.
Jo, men det är ju klassiskt objektorientering. Man gör bilar som har hjul och fordon.
Ja. Så vi har alltså i DDD, och det som vi tänkte prata lite grann om idag då har vi vårt allestädes närvarande språk, som är en samling termer, en terminologi för liksom, där vi vet vad vi pratar om.
Mm.
När vi pratar konto så pratar vi om det här, och sen så när vi pratar om någonting annat så vet vi vad det är. Vi har också vårat...
Och där är det också viktigt att, om jag bara får avbryta, att en stor fördel med det är ju att det här språket talas ju även om business-sidan.
Absolut.
För annars är det väldigt vanligt att utvecklarna sitter där och pratar sitt språk, som en fikonspråk där, ja, det är typ gurkhandler.
Ja, precis.
Implementor eller någonting.
Precis. Gurk Adapter Factory Creator.
Ja. Singleton.
Precis, och det säger man ju inte. Det ska ju ingen utvecklare säga till en affärsperson. Utan de ska ju prata konton, lånereskontra, etc. Eller i ditt fall så kanske det är någonting annat. Sen har vi vårt begränsade kontext då, som sätter det här allestädes närvarande språket i en form av sammanhang, som begränsar också mellan två olika kontext.
Just det.
Så att vi inte mixar våra vokabulär, som jag sa. Och sen så har vi vårt AKL, antikorruptionslager. De tre grejerna ska vi prata lite mer om idag. Så, jag vet inte hur det är för dig, men för min del så har jag aldrig, Det är väldigt sällan som jag hamnar i en situation när jag får jobba med en helt ny och fräsch databas. Eller, vad fan snackar jag om? Det är väldigt sällan jag kommer till ett, vad ska man säga, ett sammanhang där jag kan jobba med en helt ny kodbas.
Ja. Så data att, är kul men svårt.
Ja. Så det är svårt att applicera DDD på liksom någon form av så här sätt. Okej, nu kan vi bara börja från scratch här. Och nu sätter vi igång och så kör vi DDD.
Ja.
110%.
Ja.
Så det är nästan alltid så att så fort jag ska ägna mot någonting så är det ett sammanhang där det finns en massa kod från början.
Ja.
Så kallat legacy. Så vi ska väl se här, hur kan vi...
Det där kommer jag ihåg i vårt urprojekt också, att vår kollega Daniel som också var på det projektet.
Mm.
Han hade varit på en kurs med Eric Evans.
Mm.
Och kom tillbaka och tyckte att det här måste vi köra. Så att vi satte ihop någon workshop och skulle försöka liksom börja där från scratch. Nu ska vi ta fram vårt allestädes närvarande språk.
Ja.
Men det är jättesvårt. Liksom.
Ja. Om jag kommer ihåg, det fanns ju ett språk redan också.
Mm.
Och så när jag började där, det var så jäkla mycket förkortning. Det var så riktigt så här fikonspråk.
Ja.
Emitter. Vad är det liksom?
Mm.
Och det är ändå rätt grundläggande term.
Mm.
Så det är ett jättejobb att, vad ska man kalla det?
Att applicera ett helt nytt språk på en jättestor legacy-kodbas.
Ja,
det
visst.
Går ju liksom inte.
Nej. Så då, vad gör man... Vad föreslår vi då? Om det nu är så att okej, låt oss säga att vi vill köra DDD. Vi tycker att det är en bra idé och vi tycker att domänmodeller har ett existensberättigande. Vad gör vi?
Då skapar vi en bubbla.
Mm-hmm. Vad gör vi med, eller okej, vad betyder det?
Ja, det är att vi begränsar oss helt enkelt. Vi skapar en liten bubbla någonstans i kodbasen där vi använder ett vettigt språk.
Och då har vi vårt lilla begränsade kontext då.
Precis.
Mm. Har du något exempel att dra i hatten? Hur skulle du göra det här liksom på ditt nuvarande ställe där du programmerar?
Jag vet inte, jag upplever att det finns ett ganska bra domänspråk i den produkten som jag sitter i.
Mm. Tror du att de har kört DDD där eller är det någonting, någon som bara, har det bara råkat bli så?
Jag vet faktiskt inte.
Nej. Som liksom lite kontrast till det eller som exempel då kan jag berätta där jag sitter och programmerar nu mest hela dagarna. Där finns det också ett domänspråk.
Mm.
Men det finns en, vi har börjat göra som en liten bubbla skulle jag säga, utan kanske både medvetet och omedvetet så är det nog den lilla bubbla vi har där ekonomiska transaktioner på lånesidan har varit väldigt spretigt för vår del.
Okej.
Vi har, när man ägnar sig åt utlåning av pengar, så en väldigt centralt begrepp är en lånereskontra. Och en lånereskontra, den håller reda på egentligen alla transaktioner som sker överhuvudtaget. Och om vi begränsar det till en sak eller ett lån så att säga, så är det ju så att under livscykeln för ett lån så betalas lånet ut och sen så börjar företaget som har det här lånet att skicka avier.
Mm.
Och vi kallar dem avier. Och på de här, till de här avierna så inkommer det betalningar.
Just det.
Men det är inte nog med det, utan det kan ju komma extra betalningar. Till exempel om du känner att du vann på travet.
Mm.
Och så kör en liten extra amortering.
Mm.
Och ibland så blir det så att du läser fel på din avi och så råkar du betala in 50 spänn för mycket.
Mm.
Och då blir det en överbetalning. Och ibland så är det så att du kommer in med...
Kan man inte räkna en överbetalning som en extra betalning?
Jo, det skulle du kunna göra. Det skulle du kunna bestämma att nej, det är bara en extra betalning.
Mm.
Men det är inte alltid så, utan din överbetalning är mot en avi. Ja, skulle jag säga i det här fallet. Att du skulle betala 1700 men du betalade 1800 för du såg fel. Och då blir det, du betalar mot avin men sen så placerar du om den här överbetalningen då.
Mm.
Och sen så när du kanske är så att du missar att betala en avi i tid.
Mm.
Men du betalar in den. Och sen så tyckte jag att det var lite taskigt att du fick en påminnelseavgift.
Mm.
Och då ringer du till det här låneinstitutet och säger så här: nej men kom igen, jag har ju betalat alla mina avier i tid. Och nu var det så här och så här. Och så tycker handläggaren då att ja, den här var ju en riktig snyft historia det här. Men ja visst, jag bjuder på den här. Så gör de en justering på nästkommande avi.
Mm.
Och här nu har jag suttit och liksom rabblat en massa fikonspråk här för folk som inte är insatta så kanske det är mycket att ta. Men de här, alla de här sakerna då som överbetalning, betalning, justeringen, vi har ett namn i våran kodbas.
Just det.
Men det som är lite snett tycker vi där, det är att de här inte har en, de hänger inte ihop, så vi kan inte titta på en transaktion till transaktion, utan de spretar lite för mycket. Så då har vi bildat en liten egen bubbla som vi kallar för lånereskontran. För alla de här transaktionerna i sig utgör en lånereskontra, men det finns ingen faktisk lånereskontra, utan du måste ta de här objekten i det här fallet.
Det är underförstått vad som är lånereskontra. Liksom. Ja. Det finns inget objekt lånereskontra.
Nej, precis. Och vad jag skulle vilja se är ju snarare då i det här fallet objektet transaktion kanske.
Mm.
Som i sin tur kan hämtas ut från ett, vad kallar det, ett repository heter det, DDD.
Mm.
Och det kom vi överens om att det ska
magasin.
Kalla magasin. Så du hämtar ut en transaktion från magasinet.
Ja.
Och då är det ett metaforiskt magasin då, eller vad ska man säga, kodmagasin, vad heter det? Ja. Det är DDD magasin.
Mm.
Det slår mig att det är magasin för mig, det kan också vara en tidning.
Ja, just det.
Fast jag vill snurra till det för att lyssna nu. I alla fall, så typiskt ur ett DDD-sammanhang så har du repository store, eller magasin, där du hämtar ut värdeobjekt ifrån.
Mm.
Och då skulle jag gärna se att den här transaktionen då hämtades ifrån ett magasin och var ett värdeobjekt där.
Ja, just det.
Då skulle det bli mycket lättare att arbeta på och se liksom det här ett lån för lån så att säga, och se vad det är för saldo på det. När varje transaktion har ett utgående saldo till exempel.
Just det.
Och det här lilla, den här lilla bubblan då, det är så vi har valt att göra det i min vardag, eller vår vardag där vi jobbar. Och i den här bubblan, där har vi vårt egna lilla språk så att säga som vi pratar där i. Och det är ju ett litet begränsat sammanhang då.
Och hur gör ni med kanterna på eran bubbla där sen då? Har ni några antikorruptionslag där?
Ja, det kan vi säga att vi har. Vi har ett AKL där. För varje natt, eller så här var det när vi började bilda den här bubblan, så upprättade vi ett batchjobb, ett schemalagt jobb, som tog alla de här olika objekten eller delmodellen, de här överbetalningar, betalningar etc. och la dem på ett sånt sätt som vi ville ha det.
Just det.
Och det här jobbet, det gick nattetid då. Men ju mer den här bubblan växte, desto tydligare blev det att vi vill nog att den här, ja, det här var min kära kollega Jocke då, som har gjort mycket av det här hårda arbetet. Han insåg att, eller så här var planen från början, att vi vill ha den här lånereskontran. Och började med det här importjobbet. Men sen, ju mer vi börjar använda det, desto mer vill vi att det här ska vara superaktuell information. För det här importjobbet gick nattetid.
Mm.
Och går det nattetid, då har vi inte världens, då har vi liksom som sämst då ett dygn gammalt data till rapporter etc. som man ska använda det här till. Så då då gjorde han så att då så fort någonting nytt upprättas, en överbetalning, en inbetalning eller en justering, så fort det upprättas i systemet så skrivs det simultant till den här nya delen också, vår lilla bubbla.
Det måste vara ett trevligt lyft.
Det är inte klart ännu, men det är ett sånt fantastiskt lyft. Mm. Så Jocke, när du lyssnar på det här, då ska du sträcka på lite extra och känna liksom den här sköna ryggdunket ifrån Ola här nu. Och för det där, det, alltså, det är ett sånt riktigt slitjobb Jocke har gjort. Och det kommer bli så helt sjukt bra när det där är klart.
Mm.
Så att då kommer vi få, som exempel, så en rapport som tog, jag tror när vi började jobba med det där så tog rapporten 3,5-4 timmar att köra. Sen skrev vi om rapporten lite grann. Så att den tog väl kanske en, jag vet inte om det var en timme eller en halvtimme att köra. Men då hade vi gått från att vara ORM-baserad, det vill säga en ORM-ramverksbaserad rapport, till att bli mer SQL-baserad.
Mm.
Så då tog den väl i storleksordningen en halvtimme. Sen har vi fått ner tiden på den där ändå mer, men nu har vi preliminär resultat på den här nya rapporten och tar väl i storleksordningen 30 sekunder.
Mm.
Och jag tror inte att vi skulle kunna köra den allra äldsta rapportversionen, för den skulle nog ta över 10 timmar.
Mm.
Så att ja, där har vi liksom, jag skulle säga att det är en förbättring i storleksordningen 100 eller 1000 gånger minst. Mm. Och det är liksom med, nu ska jag inte säga att det här är liksom DDDs förtjänst, men jag tror att om du funderar på i, liksom, i terminologin om vad som finns i din domän, så att säga, i din problemdomän, så behöver du ju, vad heter det, behöver du strukturera koden på ett sånt sätt att den är optimerad för dina problem.
Ja, precis. Eric Evans har ju skrivit ett dokument, eller vad är det för någonting? Är det en bloggserie eller vad är det för något?
Jag tror faktiskt att det är en bloggserie.
Som tar upp, ja, jag upplevde det lite som att det, när jag läste det, som att det var en serie från början. Men som tar upp just det här och startar med DDD i ett legacy-kontext.
Mm.
Då tar han ju upp bland annat det här med bubbla.
Mm.
Att det är ett sätt att liksom komma igång. Och syftet där är ju med terminologin där och kallar det bubbla är ju att de ofta är väldigt temporära, såna där bubblor, för att bubblor tenderar att spricka.
Mm.
För att de blir på något sätt uppsugna av det gamla legacy-systemet liksom.
Ja, jo. Jag känner ju att det finns ju också i det systemet som vi jobbar i dagligen, där det kommer upp temporära bubblor.
Mm.
Där ett språk existerar en sekund. Mm. Eller där ett språk existerar en stund.
Mm.
Och sen så kanske det förändras. Bubblan, det är inte aktuellt längre för att jag vet inte, någon terminologi ändras eller det utökas.
Mm.
Men jag tycker att
eller det kanske inte var perfekt eller någonting sånt.
Nej, precis. Och så struktureras det om. Men det är ganska, så är det väl när ett system interagerar med andra system också. Det är ingenting som är speciellt beständigt.
Nej. Det som också kan hända då om det är ju att det blir mer robust. Och då pratar han om en autonom bubbla. Och det är ju egentligen det som ni har där då.
Ja, precis.
Den är autonom så tillvida att den synkroniserar sig själv och sådär. Datat uppdaterar sig själv. Liksom.
Mm.
Så den kan leva där helt autonomt.
Det har gått från en från en bubbla till att bli en autonom bubbla.
Mm.
Och det beskriver väl Eric Evans som ett ganska naturligt steg, va?
Mm, precis. Det är lite... Vi pratade om det lite innan här. Vad är ett system? Om man tänker som min produkt på IKEA då, det är ju bara en tjänst egentligen som jag håller på med.
Ja.
Och den är ju del av ett mycket större system som här i princip hela IKEAs mjukvara kan man säga.
Mm.
En av mina största kunder är ju IKEAs säljsystem som är det som används ute i varuhusen till exempel.
Ja.
Så tillvida så kan man ju se hela mitt system eller hela min produkt som en bubbla liksom.
Mm.
Därför att jag har en given terminologi i mitt system som inte finns på andra delar liksom. En användare för mig kanske inte är samma sak som en användare i IKEAs säljsystem liksom.
Nej, precis. Det är det väl inte?
Nej, det är det inte.
Men skulle du säga att det här systemet sprang ur ett större sammanhang som just en bubbla?
Jag vet inte, det är ju ett så pass gammalt system så att jag kan inte exakt hur det har gått. Men jag vet att det är en omarbetning av ett annat äldre system.
Mm.
Som jag tror var betydligt större också. Som hade mer ett större användningsområde.
Mm. Jo, jag tror att det är väl en ganska, vad ska man säga, angenäm modell. Att många brukar ju kalla det att det är ett eget projekt.
Mm.
Och jag tror nästan automatiskt ur... När någon startar ett projekt så att säga, hur man nu vill benämna det, en ny produkt, en ny linje eller vad man ska kalla det, där blir det ju automatiskt ett eget begränsat kontext i alla fall.
Mm.
Det kanske inte alltid blir en bubbla så att säga, utan en bubbla tycker jag liksom, kanske hör mer hemma i en underdel av ett system.
Mm, precis. Ett delsystem.
Men då är vi liksom inne på det där, okej, hur stort är ett system?
Mm.
Och det kan vi ju diskutera liksom, det kan vi debattera hur länge som helst.
Mm.
Men så fort någonting har ett namn så skulle jag säga att det är ett eget system.
Ja.
Så man benämner det med ett namn. Då, det är väl så här gammalt japanskt nästan, va? Kan du någons namn så kontrollerar du den personen.
Mm.
Har ett system ett eget namn så går det att kontrollera det systemet.
Mm, just det.
Så att den vi brukar, jag brukar ju gilla att definiera saker ungefär så. Så att definitionen på ett system då och det här kan ju, det kan vi ju ta med en nypa salt, men har ett eget namn så är det ett eget system.
Mm.
En sak som jag tänkte på, och det är ju om folk nu blir så här, nu ska jag gå och köra supermycket DDD.
Mm.
Och jag ska ju skapa min egen bubbla här, så är det tycker jag är helt okej. Vad jag tror är bra att akta sig för, det är att bestämma sig för att nu ska jag ersätta det här legacy-systemet. Och jag ska börja köra DDD samtidigt. Och jag ska göra det här och det här. Så att du liksom dels... Jag tror inte att ersätta hela... Liksom, göra rewrites. Eller så här, vad ska man kalla det? Ersätta ett helt legacy-system. Det är sådana projekt. De är nästan dömda och misslyckas jämt. Men om du bestämmer dig för att göra en sån sak. Och börja köra DDD samtidigt. Då har du mycket mer än vad du klarar av.
Mm. Det är det Eric Evans nämner också i den här bloggserien ju.
Mm.
Att han tycker inte man ska göra några rewrites egentligen.
Nej, och där är jag med honom.
Du betalar sig stenhårt. I princip aldrig.
Nej. Du vill... Ska du ägna dig åt någon form av förbättring, vilket jag tycker att man ska göra, och speciellt med kod då tycker jag att då ska vi använda strangler pattern.
Mm.
Där du liksom stryper ut.
Kan du förklara vad det är lite?
Den terminologin tror jag är... Jag läste första gången, det är Martin Fowler som använder den analogin. I tropikerna så finns det en trädtyp som skickar ner sina långa lianer, vad heter det? Vines, alltså sådana här växtdelar från ett träd och liksom sätter det runt stammen på ett annat träd.
Just det.
Och så skickar den ner fler och fler sådana där och sen till slut så liksom stryper den det gamla trädet. Eller så lever
den börjar i princip som en parasit först.
Ja, precis.
Men sen tar den död på sin värld.
Mm. Och ibland så lever de sida vid sida.
Mm.
Men ibland så blir det bara den här en ihålig stam. Och sen så lever den här strangler-fikonträdet då runt andra.
Och om man tar den analogin till mjukvara så handlar det helt enkelt om att man skriver en del av systemet. Skriver man om och låter den leva tillsammans med det ursprungliga.
Ja, just det.
Ett tag.
Ja, och sen så kanske man... Och
sen när man är säker på att det nya fungerar som det ska.
Mm. Mm.
Då klipper man bort det gamla.
Ja,
liksom.
Ja, precis. Pensionerar den delen av systemet.
Mm.
Men det går ju lite grann in i det här som du ville säga också där med att hitta bubblor.
Ja, precis. Ofta kan du ha sådana här luddiga koncept som du känner att här saknas det någon form av abstraktion.
Ja.
Och ett bra sätt där är ju att skriva någon form av adapter eller antikorruptionslager som istället för att hämta data på 17 ställen så gör du det i en enda klass. Och då har du kanske, om du har tur, så har du ditt luddiga koncept där.
Mm. Ja, men du försöker. Du letar runt i koden. Till slut så kristalliserar sig där en del av... Du känner igen terminologi där kanske.
Mm.
Som vag, så vill du kristallisera den lite mer, så att säga. Och där har du din bubbla.
Mm, precis.
Där upprättar du din lilla kinesiska mur, kinesiska kodmur, ditt antikorruptionslager. Så här. Ja, nej, men här någonstans, inne så jobbar vi med den här terminologin och sen så växer den där bubblan lite grann. Och sen så till slut så kanske den bubblan då tar över.
Just det.
Och ersätter någon gammal kod. Då kan du liksom bubbla dig fram till ett nytt system.
Mm. Och det är dit i den bästa världen man vill komma.
Mm.
Att man vill inte att bubblan ska spricka utan man vill att den ska leva vidare och bli ett nytt delsystem.
Ja, jag ser...
Eller en helt ny produkt kanske till och med.
Ja, kanske precis. Kanske det. Om den blir tillräckligt stark. Så att bubblan spricker eller så kanske den härdas och så blir det någon form av... jag vet inte vad. En dank.
En boll.
En boll.
Som kan rulla vidare ut i världen.
Ska vi försöka oss på en liten sammanfattning av vad vi har pratat om?
Ja, varsågod.
Tackar. Vi har pratat om egentligen, jag skulle vilja att du kära lyssnare kom ihåg egentligen. Om du känner så att nej men nu.
Det viktigaste är att komma ihåg termen allestädes närvarande språk.
Bra. Det är en viktig grej. Sen har vi antikorruptionslagret, AKL-en, eller den kinesiska kodmuren som liksom hindrar data från ena sidan att ta sig helt obemärkt in på andra sidan.
Jag ska vara nog med det att antikorruptionslager och kinesiska kodmuren är samma sak nu. Så det är inte två
sak.
Olika koncept.
Nej.
Här.
Mm. Nej, det är samma sak. Och sen har vi vårt begränsade kontext då.
Ja.
Så innanför den här kinesiska kodmuren så har du ditt begränsade kontext.
Ja.
Och i det där begränsade kontextet så har du också ditt allestädes närvarande språk.
Ja.
Så nu är det bara för lyssnarna att fundera på så här. Ska jag skapa en liten bubbla här någonstans?
Mm. Jag ska faktiskt fundera på det själv.
Mm. Du ska till IKEA och upprätta en ny bubbla.
Mm. Jag tror det.
Nu, efter allt det här snacket om bubblor.
Mm.
Så bubblar det lite i mig. För jag har en liten, vi har en liten överraskning till våra lyssnare.
Mm. Har vi?
Ja, det har vi. Du och jag har ju spelat in ett dolt avsnitt.
Just det. Det har vi.
Det har vi. Och
superhemligt avsnitt.
Ja. Och det är ju lite grann våran lilla så här utmaning till våra lyssnare. Att försöka hitta det här dolda avsnittet.
Hacka loss lite.
Hacka loss, ja. Så att, för vi vill ju inte spoila det här för alltså, ni som hittar det här först vill ju inte att ni spoilar det för alla andra.
Nej.
Men vi vill ju ändå liksom veta så här att okej, det är någon som har hittat det här. Så vi tänkte att när man har hittat det här, då bara, vad gör man? Man tweetar med hashtaggen väg74 och så bara skriver man burken.
Burken är fri, sa vi.
Nej, men inte burken är fri, för burken är fri, det gör ju den som liksom är sist eller näst sist. Eller så här, man vill, det är fri för alla.
Ja, just det.
Så,
dunk för mig, sa man när jag var liten.
Just det, så säger vi. De som har hittat
dunk avsnittet. För mig, hashtag 74.
Ja, dunk för mig, hashtag väg 74.
Just det.
Mm.
Det blir jättebra.
Men det är inte slut här.
Nej.
Nej. Vi har ju faktiskt... jag tycker att det här är min favorit på varje program. Det är kortkommandot.
Just det.
Hur fan gjorde du det där?
Och idag så har jag ett kort kommando från Emax.
Mm.
Och det här var väldigt... Det har att göra med när du söker och ersätter Emax.
Mm.
Så har du valt att söka efter någonting och så ersätter med någonting. Så trycker du enter. Och så märker du så här, nej, det är ju 77 ställen i den här filen som jag vill ersätta det här på. Jag orkar inte sitta och trycka Y för ersätt den, ersätt den, ersätt den, ersätt den. Utan då skriver du bara utropstecken. Mm-hmm. Då ersätter den resten av i hela liksom, dokumentet. Fiffigt, va?
Ja, så utropstecken är ja, damn it.
Ja, det är det. Kör i vind, tror jag att det faktiskt är.
Ja.
Kör i vim. Nej. Inte alls. Utropstecken är det.
Jag tänkte ta ett kort på kommando från ett spel igen.
Mm. Varför
det är nämligen så att Fallout 4 har släppts i dagarna.
Mm.
Det är ett sånt där super efterlängtat spel.
Alltså, jag håller mig aktivt borta från det. Det verkar ju alldeles för bra.
Men du är ju sån här gammal, du har ju spelat de gamla Fallout-spelen, eller hur?
Ja.
Jag kom ju in på den där franchiset i Fallout 3.
Ja, nej, men jag spelade Fallout 1 och 2 och sen så det var väl en spin-off på Wasteland, va?
Ja, precis.
Och Wasteland spelade jag när jag var yngre.
Mm.
Så, men Fallout 1 och 2 kommer jag ihåg, jag satt många, många timmar. Det var ju sjukt bra spel.
Ja.
Så vad är det för något kort kommando?
Jo, men i alla fall i Fallout 4 så är en ganska stor del att man kan ha såna power armor som är så här stora rustningar, robotrustningar i princip, som man kan gå omkring i och för att få lite mer skydd och lite mer eldkraft.
Mm.
Och man får en sån där ganska tidigt i spelet. Men sen kan man ju kliva ur den där och springa vidare som vanligt. Och så och komma tillbaka till sin rustning senare och hämta upp den igen.
Står den bara där helt oförstörd då?
Ja. Den är markerad till och med på kartan var den står någonstans. Så att man vet var man har den.
Men är det som en bil då? Att du bara har bilnycklarna?
Det får det väl vara.
Ja,
kom inte att förstör här nu.
Fett overkligt. Okej.
I alla fall, hur man kliver ur den där rustningen är inte helt självförklarande. Så det har jag varit tvungen att kolla upp.
Mm.
Och då är det helt enkelt att man håller inne E för att kliva ur.
För exit?
Ja.
Typ, skulle jag gissa.
Man kan ju tänka sig det. Om de har ett allestädes närvarande språk som är engelska.
Japp. Annars är det entré på franska som betyder gå i. Är väldigt ologiskt.
Ja. Fast det kanske betyder gå i världen.
Just det. Eller så kommer det från Evolve. Nej. Vi tror att det är Exit.
Ja.
Men ska vi ringa upp Bethesda heter de va?
Mm-hmm.
Och fråga om det betyder Exit.
Ja.
Tar du på dig det till nästa avsnitt?
Nej, jag tycker du gör det.
Okej, okay, ja, jag gör det. Jag har ett uppdrag. Då har vi närmat oss, eller då är vi vid slutet va?
Ja.
Då...
Här är ju det sista avsnittet för 2015.
Mm.
Och nästa avsnitt släpper vi på 12-slaget på nyårsafton.
Just det.
Det blir en liten special, ett litet kortare specialavsnitt. Mm. Som jag tror man inte vill missa.
Det tror inte jag heller.
För det kommer vara en sjukt bra gäst här.
Ja. Så du uppmuntrar folk att hänga på refresh-knappen.
Ja, det är så man visar att man är en riktigt duktig lyssnare om man lyssnar på det här avsnittet klockan 12.
Och så tweetar skål.
Ja.
När det där, skål, hashtag väg 74.
Nu blir det så mycket som de ska tweeta här. Alltså, nu kommer det...
Ja, men vi älskar interaktion med våra lyssnare.
Mm. Vi älskar våra lyssnare.
Ja, och vi tackar just dig för att du har lyssnat hela vägen hit.
Mm.
Och vill du...
Du menar till mig? Nej, just
det. Nej, det menar jag egentligen. Vi pratar ju till våra lyssnare. Och är det någon av dem som vill komma i kontakt med oss, då går det jättebra via Twitter, eller hur?
Eller mejl.
Eller mejl.
podd@radical.se.
Eller @TobbeAnderberg. Eller @Elnestan.
Just det.
Eller @vag_74.
Och vi får slå ett slag för ställ skäggen mot väggen igen också.
Just det.
Skicka in frågor. Det vore väldigt skojigt.
Ja, och då kan man mejla in eller tweeta in om det är korta frågor.
Mm.
Ja. Tack så mycket. Hej då.
Tack så mycket. Hej.